Då tar vi oss an Galaterbrevet 3 en stund till. Då är vi framme vid vers 19. Vad är då lagens uppgift överhuvudtaget? Och nu har jag försökt kapitel 3, vers 19. Ja. Jag försökte åskådliggöra det på tavlan lite grann här. Den har flera funktioner, inte bara de här tänker jag, men lagen uppenbarar ju Guds helighet. Den uttrycker Guds standard alltså. Så om vi ska täckas Gud så är det här som gäller. Lagen är fullkomlig, den har ingen brist. Den uttrycker på ett sant sätt Guds väsen och Guds vilja, det som Gud har behag till. Så den uttrycker Guds helighet, men också människans syndfullhet. Vår oförmåga att hålla lagen. Den, som det står i nästa punkt här, den definierar synd. Alltså vi var ju syndare, som Romarbrevet 5 säger, redan innan lagen gavs. Så var vi som människosläkte syndare. Men när lagen kom, då definierades synden. I termer, du ska inte stjäla. Hej, det är det som alltså vi gjorde tidigare också. Men nu står det är förbjudet. Om du ska behaga Gud, då får du aldrig stjäla. Du får inte ens vara avundsjuk på någon som har någonting som du skulle vilja ha. Så säger lagen. Så, den definierar synden i termer av specifika bud då, va? Speciellt de 10 budorden, du skall inte. Och den definierar ju synden på ett sätt som stämplar oss som havande en benägenhet att vilja göra det som lagen förbjuder. För lagen är ju uttryckt i negationer, du skall inte stjäla, du skall inte ljuga. Som om det skulle finnas ett behov av att förbjuda. Som om det skulle finnas en tendens hos oss att vilja göra såna här saker. Annars skulle det inte behöva finnas förbud. Om det aldrig funnits någon tendens att köra för fort med bilen. Då skulle det inte behövas hastighetsbegränsningar. Som definierade. Här gäller 90 och inte mer. Va? Och ibland så tycker man var löjligt så fin väg. Varför skulle inte jag få köra lite fortare här? Så ibland så till och med, som vi illustrerade förra gången, lagen provocerar syndens natur hos oss. Vi tycker det är löjligt med lagar som begränsar, som vi tror, vår frihet. Nåväl, så den påvisar vår rebelliska natur i förhållande till Gud. Och inte minst, och det är det som Galaterbrevet 3 nu går in på, den påvisar människans hjälplöshet. Vi klarar inte av lagen. Och i den bemärkelsen så står det då i vers 19. Blev lagen tillagd för överträdelsernas skull och var avsedd att gälla tills avkomlingen framträdde, alltså Kristus. Och den gavs genom änglar till Mose som förmedlade den till folket. Och då, som vi sa, så kom ju lagen in 430 år efter Abraham, Mose. Abraham, jag vet inte riktigt hur de har räknat för att få fram de där 430 åren, men det står så redan i andra Mosebok. Att det var ungefär den här tidsskillnaden mellan Mose, eller Abrahams död och kanske Mose tid. Så kom lagen in, inte för att de inte göra löftena, de fortsatte att gälla. Titta här, löftena fortsatte att peka på Kristus. Och man blev alltså rättfärdig genom att tro på Guds löften. Lagen kom inte in för att nu en ny ordning så att säga skulle börja gälla. Lagen kom in parallellt med löftena för att uppfostra oss till Kristus. Konstigt uttryck, men så står det. Lagen gjorde oss alla till syndare, och genom att göra oss till syndare, att förstå, att definiera oss som syndare i förhållande till budorden, så inser vi vårt behov av en frälsare. Vers 23. Innan tron kom hölls vi alla under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit en övervakare tills Kristus kom för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare eller behov av det. Alltså under lagen avser på något sätt en omogen tidsålder. Det här är i principtermer talat. Det omogna, den omogna människans ålder. Det var brukligt i de romerska och grekiska hushållen till exempel att man kunde ha till och med en slav som var uppfostrare. Som så att säga, i föräldrarnas frånvaro var den som var där med pekpinnen och talade om så här får du göra, så får du inte göra. Lagen, alltså den personifierade lagen då, den här, det står faktiskt pedagog på grekiska, pedagogen. Det var en pedagog som var insatt i familjens liv för att uppfostra barnen till dess att de kom till mogen ålder. Men så länge lagen regeras så är vi i ett omoget tillstånd som behöver någon som talar om för oss vad som man får göra och inte göra. Men när tron kommer, alltså tron på Kristus, så behövs inte. Då är man myndig. Då är man myndigförklarad. Då stiger lagen åt sidan och säger, nu har jag gjort mitt jobb. Nu står du på egna ben. Nu är du fri från lagen. Nu har du uppnått mogen ålder genom tron på Kristus. Nu behövs inte lagen längre. Nu har nåden tagit över det fulla ansvaret. Det finns en annan motivationsgrund, för nåden framkallar det liv som lagen inte kunde åstadkomma. Så när lagen ser på vad nåden åstadkommer, så säger lagen, det är precis så jag vill ha dig. Men det, som vi sa alltså förra lektionen, lagen kräver rättfärdighet. Nåden tillräknar dig rättfärdighet. Så Kristus har fullbordat lagen. Han har inte satt den ur spel i den bemärkelsen att den inte skulle, att den moraliska avseendet inte skulle gälla längre. Synd är fortfarande synd. Va? Men alltså en förmyndare, lagen var en slags förmyndare då, när man var upp till kanske över tonåren och man förklarades myndig. Och då kommer vi in egentligen i kapitel 4 nästan, men vi ska ta mest sista verserna av kapitel 3. När nåden har tagit över kommandot så behöver vi inte längre någon övervakare. Det här tycker jag är så viktigt. För många väckelserörelser har börjat i nåden och slutat i lagen. Det är för att man har inte trott på nådens kraft riktigt. Utan man har fört in lagen som ska övervaka. Nu håller du dig på mattan här nu. Va? Så man kan mäta liksom andligheten. Med yttre former. Medan Titus 2:10 älskar jag. Det står, lagen lär oss att säga nej till det som är fel. Den lär oss att tacka nej. Lagen lär oss. Nåden kräver lydnad. Lagen kräver lydnad. Nåden lär oss lydnad. Eller ger oss motivation till lydnad. Det är så väsensskilt. Alltså. Tänk om man hade vågat tro mer på nåden. Och gett människor frihet att... För du vet, man kommer och frågar som nykristen, är det fel att göra det? Får man göra så? Då brukar jag säga, det har jag fullt förtroende på att den heliga ande kan visa dig på. Jag behöver inte tala om för dig. De här yttre sakerna, det visar den heliga ande dig på. Och inge förtroende och inge ett andligt självförtroende för människor. Att Gud kan visa för var och en. Den heliga ande är ren. Den kan varna oss. Den kan hjälpa oss att tacka nej till det som skulle göra Gud sorgsen över. Så förstår jag nådens kraft. Och jag har berättat förut, men jag kan ta det exemplet igen. Jag var ute för en del år sedan och vikarierade i min gamla profession som skolpsykolog. Så hade vi en fjärde klass. Det var sådana problem. Och läraren i fråga blev så utbränd så hon sjukskrev sig. Klarade inte av klassen. Och jag försökte sätta mig in i problemsituationen och jag pratade med eleverna, pratade med läraren förstås. Och till slut kom jag fram till i alla fall att det var en kille var som instigatorn, Patrik, till det här. Varje lektion så satte han igång och då satte de övriga killarna igång och så var det busliv. Det gick inte att ha en strukturerad undervisning. Och så jag förstod, kunde vi få Patrik att ändra sig, då skulle kanske klassen räddas. Så, men det gick ju inte, jag försökte ju. Men han hade det sociala trycket på sig till slut att Patrik sätter igång nu då, så vi får ha lite kul. Så att han nästan måste leva ut, han måste leva upp till den där förväntningen på att vara lite busig, va? Så till slut tänkte jag, tänk om vi kunde sätta honom i en parallellklass. Så gick till läraren i parallellklassen där, i fyra, klass fyra var det. Och sa till Maj-Britt, hon hette, kan inte du ta Patrik i din klass? Nej, aldrig! Då förstör jag min klass också. Ja, men du är ju en sån bra pedagog, försökte jag. Men det var hopplöst. Så gick det någon vecka kanske och så kom, okej, sa hon, jag gör ett försök. Bra, så. Vi tar ett samtal med Patrik. Och så satte vi oss i ett rum och så satte jag Patrik på en stol mitt emot Maj-Britt. Och så sa jag till Patrik, du, Patrik, du ser, den nya läraren Maj-Britt här, hon tror att du kan vara jättebra i hennes klass. Och första gången såg jag ett leende spridas över hans ansikte. Som nästan förvånad. Eller hur, Maj-Britt? Ja, visst, hon nickade. Och så fick han börja där. Och kan du tänka, det gick två veckor så kommer hon och säger, vad är det som har hänt? Patrik är den bästa killen i klassen. Han uppför sig perfekt, han gör läxorna, han är så ambitiös. Han tillhör mina bästa elever. Vad var det som gjorde det? Ja, det var ju framförallt läraren som, ja, att det var inte de här negativa förväntningarna på honom, men också en lärare som han inte ville, vad heter det, let down, göra besviken. Ja. Så är det med nåden, va? Vi vill inte såra den Gud som älskar oss, som vi verkligen förstår nådens storhet så. Nåden lär oss att tacka nej till det där beteendet som var destruktivt. Så när vi är i Kristus, då liknas det vid ett moget tillstånd. Under lagen ett omoget tillstånd. Nu är vi myndiga i Kristus, så står det då, vers 26, ni är nämligen Guds söner och döttrar. Det avser speciellt adoptionsförfarandet som senare beskrivs i kapitel 4. Men ni är Guds söner och döttrar i Kristus Jesus. Alla är ni det genom tron, står det, va? Genom tron. Inte genom gärningar, står det genom tron, vers 26 där. Som preposition. Ni är det genom tron och ni är i Kristus. Denna lilla preposition, det går inte att få en mindre preposition än prepositionen i. Men som säger så mycket att vara i Kristus. Oj, vad det innebär mycket. Så tron för oss in i Kristus. Och i Kristus finns alla den himmelska världens andliga välsignelser. Oss till godo räknade. Hur kommer man in i Kristus? Hur kommer en afrikan in i Kristus? Genom tron. Hur kommer en kines in i Kristus? Genom tron. Hur kommer en gröngöling, eller på att säga, en grönlänning in i Kristus? Genom tron. Alla kommer vi in i Kristus bara genom tron, alltså på nådens väg. Och så står det vers 27 då, är ni döpta in i Kristus så har ni också iklätt till Kristus. Och dopet markerar den här övergången, de här nya kläderna som vi får ta på oss. Va? Jag tror Paul Liljenberg till och med praktiserade det, och jag har hört att man döptes i sina gamla kläder. Och sen efter dopet så fick man ta på sig de vita dräkterna för att markera. Så var det i en tidig kyrkohistorisk tradition också att man gjorde så. Man döpte sig i de gamla kläderna och efter dopet tog man på. Och det var dop genom nedsänkning som var mycket dramatisk åskådliggörande av den gamla människan, goodbye, dead. begravd. Ett nytt liv i Kristus. Nya kläder. Kristi rättfärdighet har iklätts mig. Så alla ni som är döpta in i Kristus har iklätt er Kristus. Så, nu gäller någonting nytt. I Kristus så har alla murar rivits ner. Vi är inte längre, alltså det råder inte längre etniska differenser, sociala eller könsmässiga. Det vill säga, man fortsätter naturligtvis vara jude om man var jude när man blev kristen. Man fortsätter vara grek. Innan man var kristen så fortsätter man att vara det efter. Och kanske också slav. Det var ju så, en sån ställning man hade i det romerska samhället. 60 miljoner slavar hade funnits på Nya Testamentets tid. Och man fortsätter vara man även efter man har blivit kristen, respektive kvinna. Va? Men i den judiska bönen som Paulus som farisé hade lärt sig bedja, så bad man bland annat så här: välsignad vare du, o Herre, vår Gud, universums konung, som inte har gjort mig till hedning, underförstått utan till jude. Välsignad är du, o Herre, vår Gud, universums konung, som inte har gjort mig till slav utan till fri. Och tredje omgången: välsignad var du, universums konung, som inte har gjort mig till kvinna utan till man. Faktiskt var den varianten också med. Och så, det är precis som Paulus går in och bryter sönder hela den bönen. Här är ingen skillnad mellan jude och grek, mellan jude och hedning. Här är ingen skillnad mellan slav eller fri. Här är ingen skillnad mellan man och kvinna. Vi är alla ett i Kristus. I Kristus är vi ett. Så i Kristus finns ingen rum för skillnader mellan nationaliteter, etniska olikheter, svart eller vit. Jesus älskar alla barnen. Röd och vit och gul och svart gör detsamma, har han sagt. Det är en väldigt djup teologi, fin teologi i den lilla söndagsskolsången. Social stånd spelar ingen roll, kön spelar ingen roll. Vi har samma, vi befinner oss, utgör samma kropp, vi utgör samma hjärta egentligen, samma sinne, samma liv, samma mål. Och för att gå ännu längre så säger han, vi har samma far, kapitel 4. Jag menar så här, så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav. Nej, så länge man var kvar i tonårsfasen här, va, och hade den här uppfostraren över sig, så tycktes det inte vara någon skillnad mellan ett barn av familjen och en slav, vilka rättigheter man nu hade. Utan det dröjde tills man blev myndigförklarad vid en viss ålder. Då plötsligt blev man förklarad myndig i socialt avseende. Så nu kallas lagen för en förmyndare och förvaltare ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt är det med oss i vers 3 kapitel 4. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Nu är det lite kryptiskt här. Se om vi kan reda ut det här. Innan vi blev fria i Kristus. Och nu talar han kanske särskilt till hedningar. De hade ju inte levt under den mosaiska lagen, eller hur? Men de hade ändå varit slavar. De hade varit slavar under världens makter. Under kosmiska makter, under onda andemakter. Judarna hade varit slavar under sina egna ceremonilagar. Och försökte med lagens hjälp att åstadkomma förtjänster och meriter. Hedningarna å sin sida, de offrade ju till avgudar. Och det står i Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet 10 och 20, att man egentligen offrade till demoner, står det. Och jag vill inte, säga nu till de kristna där, att ni ska fortsätta med det. För jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med demonerna. Så delta inte i de måltiderna där man offrar till demonerna. Så vare sig man har varit jude under lagens slaveri eller hedning under avguderiets slaveri, så hade man varit under träldom på något sätt och nu blivit befriade. Och då säger Paulus förvånat då i vers 9, om man går, hoppar fram, nu när ni känner Gud, eller rättare när Gud känner er, hur kan ni vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen? Förstår ni? Så han blev förvånad. Ni var ju slavar och så blev ni fria i Kristus. Och så går ni tillbaka in och sätter er i buren igen. Men ni har chansen att vara fria. Hur kan ni vara så knäppa? Och detta på grund av de här falska bröderna som kom och försökte få dem förslavade igen. Nu är det så här att djävulen kan aldrig ta frälsningen ifrån oss. Han kan inte det. För den som har gett oss, alltså det står att ingen kan rycka dem ur min faders hand. Han är starkare och större än alla. Han kan aldrig ta frälsningen från oss. Detta är en väldigt viktig teologisk grundsats som jag ser det. För om du inte har trygghet i själva frälsningen, hur ska du då kunna vandra i Kristus? Jag menar, hur du än beter dig, så är det precis om jag lägger fram en micken här och tar min hand och så är pennan här. Det är du som vandrar och så faller du. Men du faller i Guds hand. Du faller inte utanför handen. Utan du är fortfarande kvar i Guds hand. Du är kanske inte till så stor glädje för fadern. Men när du bekänner dina synder reser han upp. Och vandringen fortsätter. Han förlåter. Och han förlåter. Och han förlåter. Och han förlåter. Och hela livet. Och vi lär oss mer förhoppningsvis om Guds nåd. Men om vi skulle ständigt gå och vara oroliga för att vi nu har förlorat frälsningen. Då blir ju det en väldig ångest. Alltså. Nu har jag gått över gränsen. Nu finns det ingen förlåtelse längre. Alltså det kvittar hur olydiga mina barn har varit. För det har de varit. Och det kunde jag också vara när jag var ung. Så blir jag inte utsparkad ur familjen. Olydiga barn är fortfarande barn i familjen. Och de är fortfarande barn. Alltså de är ju ännu omogna. Förhoppningsvis så lär de sig lydna så småningom. Vi strävar och får jobba. Och Gud jobbar med oss på samma sätt. Så det är grunden, en trygghet i frälsningen. Men alltså, djävulen kan inte ta oss ur Guds hand. Ingen kan skilja er. Ingen kan ta er ur min hand, säger Jesus. Va? Men han kan naturligtvis göra livet. Han kan binda oss i olika saker. Bland annat de här legalistiska förhållningssätten som vi talar om utifrån Galaterbrevet. Han kan förvränga kanske vårt teologiska tänkande. Han kan få oss kanske att tro på lärosatser som inte alls är evangeliska. Det finns möjlighet att förfalla kanske till villolärors tänkande. Men därmed behöver man inte säga att du har förlorat din frälsning. Det kan vara en tid man har svåra tvivel. Om man undrar, är jag verkligen Guds barn? Och jag som tvivlar så. Va? Och jag brukar få frågan ibland, du som är pastor, tvivlar du någon gång? Ja, genomsnitt 2,5 gånger i veckan brukar jag säga. Allvarligt. Så. Ständigt så kommer det, alltså på mig i alla fall. Jag tillhör inte den kategorin som säger nej, men på Gud, jag tvivlar, alltså, att Gud finns, det tvivlar jag aldrig på. Så kan inte jag säga, jag har till och med de tvivlen kommer över mig, men hur kan det få vara så här, Gud? Det stämmer inte med mina förväntningar på hur Gud ska handskas med tillvaron. Och så kommer tvivlen. Det är en stor fråga, det här med tvivel, va? Men tvivel är inte farligt. Det är inte farligt. Någon har sagt att det tvivlen, det är myrorna i byxorna som sätter fart på tron. Va? man måste göra någonting för att bli av med de myrorna. Och då att ta tvivlen på allvar, det är att man tar tron på allvar. Man besvärar alltså tvivlen. Därför att tron är så viktig. Så när jag kommer in i såna här frågeställningar, då tar jag och försöker ta reda på vad är det egentligen. Och jag läser och jag lyssnar och jag försöker förkovra mig. Så det är inte farligt. Det farliga är om man kväver tvivlen och inte låter dem komma fram och man skäms för dem. Sen finns det snobbtvivlare också som liksom skryter med sina tvivel för att de ska verka intellektuella. Sådana har jag ingen respekt för. Men det finns ödmjuka tvivlare som kämpar, så det ska man ta på allvar. Och det står i, till och med i Nya Testamentet, nu kommer jag inte ihåg vad det står, var barmhärtiga mot tvivlare. Är det Judas brev? Var barmhärtiga mot dem. Mm. För imorgon kan det vara din tur som är i behov av barmhärtighet för dina tvivels skull. Så, och när inte du kan tro, då kan jag tro åt dig. Va? Så kan man säga i en församling. Okej, du är nere nu, du orkar inte tro, men vi tror åt dig. Okej, och så kan du få tro åt mig nästa vecka. Det var församlingen till för. Vi bär varandras bördor. Nu kommer det underbara. Alltså, vi var slav, ni var slavar under dessa kosmiska makter, står det i vers 3. Men när tiden var inne, sände Gud sin son. När tiden var fullbordad, står det egentligen. Det fanns en plan i Guds tidsplan, alltså, som höll på att ticka genom historien. När Gud såg att nu har lagen börjat tjäna sitt syfte. Nu ska löftena fullbordas. Så när tiden var inne och det hade varit tyst i 400 år efter gamla testamentets sista profet Malaki. Det var en besvärande, pinsam tystnad. Ingenting hände, inga profetröster. Hur går det med Guds löften? Och det blev så besvärande att en del började författa de så kallade apokryfiska böckerna där i mellanrummet mellan gamla testamentet och nya testamentet. Va? Kom det till 16 apokryfiska böcker som nu finns med i nyutgåvan av Bibel 2000. Står de med ju i alla fall. Och de är intressanta att läsa, men de har aldrig digniteten av att vara Guds ord. De utger sig aldrig för att vara Guds ord. Det står aldrig i de apokryfiska böckerna, till exempel uttalandet så säger Herren. Aldrig. Så profetrösterna var tyst, hade tystnat, och därför var det en sån uppståndelse när Johannes döparen trädde fram på scenen och man kände igen rösten från himlen. En profet är på ingång för att bereda vägen för Messias, va? Som var hans uppdrag. När tiden var fullbordad. Och man kan också se att det var en lämplig tid i många avseenden. För nu var ju det ett enat romarrike sedan något århundrade tillbaka. När den grekiska riket hade fallit sönder och samman. Och romarriket hade kommit till makten. För det var ett politisk lugn och stabilitet i romarriket, vilket var viktigt. Det var inga krigsscener att behöva besväras av. För det andra så hade romarna ju varit väldigt duktiga på att bygga vägar. Paulus reste på de här vägarna. Sjöfarten över Medelhavet. Handeln hade tagit väldigt fart, sjöfart, och stora städer började byggas. Och ni vet de här vattenledningarna, hela det här logistiken var väldigt utarbetad på romarrikets tid. Det var en bra tid att ta sig fram för evangeliet att vinna spridning på. Och kanske ännu viktigare, det fanns ett språk som kunde förstås över hela romarriket. Mer eller mindre, grekiskan var ungefär som engelskan idag. Man kunde göra förstådd. Paulus kunde komma var som helst i romarriket och prata och tala på grekiska och bli förstådd. Och inte minst också, det rådde åtminstone relativ religionsfrihet. Man krävde inte att man skulle ha en enhetlig religion, utan det enda man krävde vissa kejsare åtminstone att en dag om året man skulle offra till kejsaren. Så kejsaren skulle man prövade så att säga sina medborgares lojalitet genom att en dag om året åtminstone erkänna kejsaren som herre. Vilket de kristna vägrade göra, och det blev problem, va? För de sa Jesus är vår herre, ingen kejsare. Men det var den här tiden som kejsar Augustus lät utfärda ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Och så hände det sig då, eftersom löftet skulle fullbordas i Betlehem, hade Mika sagt 700 år tidigare. Där skulle Messias föras in i historien. I Betlehem, denna lilla by, skulle bli platsen för Guds människoblivande. Och för att Jesus skulle födas i Betlehem så behövde Maria och Josef på något sätt komma dit. Så Gud använde sig av kejsar Augustus. Han fick vara med på ett litet hörn och ordna en skattskrivning för hela romarriket. För att Josef och Maria skulle vara på plats i Betlehem när Guds son skulle födas in i världen. I närheten av de ängar förmodligen där David en gång hade vaktat fåren. 1000 år tidigare. Där Rut hade gått och plockat dax 1100 år tidigare. Alltså det var Judas stamområde. Jerusalem var inte Judas stamområde. Jo, det var det förstås. Men det var i Betlehem som Gud hade sagt att det skulle ske. Nu, alltså tiden var fullbordad. En lämplig tid. Då sände Gud sin son. Det vill säga, Guds son fanns innan. Att Gud sände sin son innebär att han fanns innan han blev sänd, eller hur? Så han är av evighet, precis som Mika 5:2 säger, i Betlehem skall en födas som är från evighet. Och nu sänder Gud honom, född av kvinna. Han är alltså sann människa. Han måste vara både sann Gud och sann människa för att kunna vara medlare mellan människa och Gud. En medlare måste kunna representera båda sidor, eller hur? I de förhandlingar som förs när det till exempel strejker och man vill komma till en kompromisslösning om lönebudet, så kallar man in en medlare som ska, så att säga, ska försöka få parterna att komma överens. Ja. Ja, oh ja. Framförallt lärde han sig lydnad, står det, i egenskap av människa. Alltså, ja. Ja, han är oföränderlig. Och han växte upp i Nasaret, står det. Han blev sina föräldrar lydiga. Han växte i vishet, står det faktiskt. Jesus var fortfarande sann Gud i den bemärkelsen att han hade kunnat göra anspråk på alla sina gudomliga attribut. Men han utnyttjade inte sina gudomliga egenskaper för att underlätta för sig som människa. Han skulle kunna omfatta, och säkert gjorde det, relativitetsteorin vid 3 års ålder. Och sagt till sina lärjungar senare, så här ligger det till. Einstein kommer att komma på det här om 2000 år. Men han var sann människa. Precis som det gör mig, den bemärkelsen att han lät sin kunskap vara begränsad på samma sätt som din kunskap och min kunskap är begränsad. Sen såg han och hörde vad fadern hade umgänge sig med fadern. Och han gjorde ingenting annat än signalerna uppifrån var givna, va? Som var hela tiden beroende av fadern, för han var sann människa. Han var inte här som en fantom eller någon slags halvgud i bemärkelsen att han kunde leva ett mycket enklare liv än vi kan, för han hade ju så mycket mer kunskap. Han kunde se när han behövde se vad människorna tänkte. Men det var inte för att liksom underlätta för sig själv, utan var för att markera, nu tänkte ni att jag inte har rätt att förlåta synder, när han hade förlåtit synderna hos den lame mannen. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder, säger jag, ta din säng, stå upp, ta din säng, gå. Så, och han, undren han gjorde, det var ju en bekräftelse på att han var sann Gud. Men han gjorde inte undren för att glänsa och för att liksom briljera och för att imponera, utan det var ju av medömkan för människor. Han kunde ha gjort stenarna till bröd. Det hade inte varit fel. Han hade makt att göra dem till bröd och äta en frukost. För han var hungrig. Men då hade han inte kunnat företräda oss på korset. För då hade han inte varit sann människa. Då hade han fuskat. Va? Förstår ni? Han gick vägen genom Samaria där han blev törstig. Han satt sig på brunnskanten vid Sykars brunn. Åh, jag är så törstig. Kan jag få lite vatten i krukan du har? Sa han till kvinnan. Han var törstig. Han hade alla de svagheter som en människa har. Dock utan synd. Men det var inte att han så här var han frestades i allt, står det faktiskt. Han prövades i allt. Däremot fanns det inte den syndiga naturen att appellera till som det finns hos oss. Men han prövades som människa. Och Hebreerbrevet 5 talar om det här mer. Va? Att han upplevde till och med dödsångest. Och ropade under tårar i Getsemane. Han blev torterad och han hade ont. Så han kunde ha tillkallat, som det står, 10 000 änglar till mitt försvar, säger han till lärjungarna i Getsemane. När de ville dra svärd och försvara honom. Så det var lätt att fixa. Liksom. Men förstår ni, alltså, huvudpoängen är, Jesus var fortfarande Guds son. Men han utnyttjade inte sin egenskap, sin position av att vara jämbördig med Gud för att underlätta för sig som människa. Utan han ödmjukade sig, står det i Filipperbrevet 2. Och blev lydig. Iklädde sig en tjänare sträckt. Tvättade lärjungarnas fötter. Han gick alltså ner så långt man kan komma. Va? Avstod. Han var jämbördig med Gud. Man avstod från att exponera den likheten med Gud. Genom att utnyttja. Därför kunde han bli medlare. Han kunde säga till fadern, jag är sann människa. Jag har prövats som människa. Nu är jag framme vid Getsemane. Och även där, om det är möjligt, låt mig slippa det här lidandet. Men inte som jag vill. Han ville slippa, för det vill en människa. Utan som du vill. Så han underordnade sig faderns vilja. Och så var han Guds son till oss. Så att i Kristus räcker ut Gud ut sin hand och säger, om du tar min hand i Kristus så är vi försonade, då är vi vänner. Jesus företräder den sårade parten. Han kommer inte in som en medlare som ska försöka åstadkomma en kompromisslösning mellan de två parter som ligger i konflikt med varandra. Han är själv den sårade parten. Och det är Gud som tar initiativet till försoning och sträcker ut sin hand i Kristus. Det är inte vi som så att säga utsåg en medlare och skickade upp till Gud liksom, som skulle medla för oss. Vi kunde inte det. Utan Gud steg ner. Jättebra fråga. Och har jag svarat någorlunda? Okej. Okay. Och även detta att Jesus bad. Va? Han behöver inte be. Han var ju Guds son. Han hade ju all power, kraft bara ta sig an dagen. Han gick åt sidan och han bad nätter igenom ibland. Han var så beroende av fadern. Och han säger, min fader er far. Så sann människa var han. Så. Sända Gud född av kvinna och ställd under lagen. Alltså han som egentligen var laggivaren ställer sig nu som människa under lagen. Och uppfyller lagen. Han är den enda människan på den här jorden som har uppfyllt lagen. Punkt och pricka. Och hans uppfyllelse av lagen kommer oss till godo. Min laglydnad ger jag er, säger han. Så att nu finns ingen anklagelse över våra liv. Därför att Jesu laglydnad så att säga, tillräknas oss. Kan du njuta av det? Fantastiskt. För att han skulle friköpa, står det, den som står under lagen. Och vi får söners, alltså det betyder adoptivbarns fulla rätt. Vi har blivit adopterade in i Guds familj. Ja, vi avslutar det här då med vers 6 och 7 det bara. Eftersom ni är söner, och ordet söner används för att markera den juridiska aspekten av att bli Guds barn. Vi blir ju Guds barn genom på nytt födelsen. Det är den andliga innebörden. Vi blir av den heliga ande födda på nytt in i Guds familj. Men sen används också begreppet adoption för att markera den juridiska innebörden i att vara Guds barn. Det var ju nämligen så att, och vi vet ju det här adoptionsförfarandet, det är ju vanligt än idag. Och det kunde hända att någon trokännarinna i ett hem, kanske till och med i vårt land, om man har tjänat länge i ett hushåll, man blev tilldelad en del av arvet på grund av att lång och trogen tjänst. Men så är det inte med det här arvet. Det tillfaller oss inte på grund av lång och trogen tjänst eller laguppfyllelse, utan det är av nåd. Enligt romersk lag så ärvde alla barnen lika. Och här står det då, eftersom ni är söner har Gud sänt oss sin ande in i våra hjärtan. Jag predikar här om söndagen om det här faktiskt. Och då vid den juridiska processen i det grekisk-romerska samhället så skulle man ofta ha 7 vittnen som kunde lyssna och säkerställa att det här var en adoptionsakt som skulle vara bestående. För det kunde ju hända att familjen hade egna barn eller fick egna barn så småningom. Som när arvet skulle skiftas skulle säga, ja men det där var ju bara en utbörling som blev adopterad. Vi är ju äkta barn. Vi ska ju ha arvet. Vi har ju större rätt till arvet. Då skulle det kunna finnas ända upp till 7 vittnen som skulle kunna säga nej. Vi var med och hörde och såg när adoptionen ägde rum och bekräfta och försäkra att det var giltigt, va? Ja. Och vi har inte 7 så att säga, vittnen. Vi har den helige ande som vittne på att vi är Guds barn. Så Gud har sänt in i våra hjärtan en bekräftelse på att det här med adoptionen, det är helt rätt. Vi är Guds barn. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det är det subjektiva vittnesbördet. Det finns det objektiva som man får falla tillbaka på när man inte känner så mycket. Det står att den som har sonen har livet. Och att alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Det är en objektiv sanning som ingenting kan förändra. Romarbrevet 8 också. Men sen finns det här subjektiva behovet av att åtminstone jag känner, ja, men jag vill känna också. Och anden säger mig ibland, jo men jag är nog Guds barn i alla fall. Det finns en glädje när jag läser Bibeln. Det finns en glädje när jag hör en predikan. Det finns en glädje när jag hör sångerna. Ja men det kanske är anden som jublar inom mig, va, egentligen. Ja, du är Guds barn, du är en av dem. Jag vet, det fanns en kvinna i församlingen som sa, jag blir så glad bara att se en knut på på spårvagnen. Och då tänkte på någon smynat, han sa, åh, det är en av dem. Jag är glad. Det är andens vittnesbörd, att vi känner igen varandra lite grann. Vi hör ihop, va? Ja, och det är gott. Så det är på olika sätt som anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Insatta till arvingar av Gud. Ja, jag tycker det låter som ett lämpligt slut från min sida. Så får vi fortsätta. Nu vet inte jag hur vi ska disponera tiden riktigt nästa gång då, men det får Johnny bestämma. Han ligger ju efter nu, en lektion i alla fall. Jag ligger före. Ja, inte riktigt meningen, men. Ja, ska vi göra så här att vi har ett par stycken som tackar Gud, beder. Innan vi går hem. Barbro, vill du vara en av dem? Vill du tacka Gud innan vi går hem? Du får ta micken där så att alla kan höra.
Tack kära god Gud för allt vi har fått ta del av ikväll. Kära Jesus, det är så stort så att det är svårt att omfatta allt. Men Vi prisar dig att du är mäktig och hjälp oss att förstå och förvandla oss, Jesus, så att vi kan leva i nåden och förstå nåden fullt ut. Jag prisar dig för nåden och denna stora gåva du har gett oss, Jesus. Jag lovar ditt namn. Amen.
Har någon mer också? Är någon mer som är sugen på att be? John, vill du ge ordet för någon som?
Ja, tack himmelske far att vi får vara dina barn. Tack Herre för den trygghet vi får uppleva som kristna. Tack för det vi har hört här ikväll. Att vi inte behöver leva under lagen, utan vi får leva i nåden, Herre. Låt nåden bli riktigt tydlig för oss, Herre. Åh, vi har så mycket att tacka, Herre, för vad du har gjort i våra liv. Tack för glädjen. Tack för friden. Tack att du ser oss alla här. Vi längtar efter att vi växer in och fattar ännu bättre. Fyll oss därför med din helige ande på nytt, Herre, så vi ständigt lever nära dig. Tack, Jesus. Amen.